Det värsta man kan göra, det är när man blandar ihop lag och evangelium, eller Guds varningar och Guds löften på det sättet att vi varken har varningarna eller lagen kvar, eller evangeliet eller löfterna. Just man får någonting mitt emellan som inte hjälper på något vis. Man får kvar: Gud ska kanske ge oss evigt liv och kanske bevara dig. Och då kommer människan att tänka: vad ska jag göra för att få bort detta kanske? Och så riktas hennes blick bort ifrån det som är hjälpen och räddningen till henne själv och hennes insats. Och det håller ju inte. Hon kan aldrig på den grunden bli viss om att ha evigt liv och att ingen ska rycka henne ur Guds hand. Det påståendet att den som vet att han kan komma på fall, eller vet att han kan komma till korta vid provet, vet att han har ett svagt kött, inte kan ha en viss tillförsikt, visshet om att han ska komma till himmelen. Ja, det påståendet är teologiskt fel. Och det framgår redan av apostelns undervisning. Aposteln, samma apostel som framhållit att se till att du inte kommer till korta vid provet, du som står, du måste se till att du inte faller. Samma apostel säger ju, som vi nyss citerade: jag viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andeförstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet etc. ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Den svårighet som det erbjuder oss, och som vi försöker lösa med hjälp av logik, att vi har ett svagt kött och se till att du inte faller, och samtidigt kan du vara viss om att bli bevarad och inte falla. Ja, den svårigheten, den ska vi inte försöka lösa med hjälp av logik. Lösningen ligger i att vi lär oss att skilja mellan lag och evangelium. Den övertygelse som skapats genom lagen, den avlägsnar inte den övertygelse som skapats genom evangelium. Vissheten om att bli bevarad för Kristus skull. Vad lagen klargör för oss är att vi kan icke bli bevarade genom egna insatser. Lagen klargör oss att vi är svaga och stapplande, och att vi inte klarar oss på egen hand. Lagen avslöjar vår egen svaghet och oförmåga. Men evangelium handlar ju inte om att vi oss själva istället har styrka och förmåga, utan handlar ju om att Kristus är vår styrka och vår förmåga, och att han ska bevara oss för sin egen skull. Och det håller att bygga på. Och så ska vi ytterligare stryka under att frälsningen, den är uteslutande ett verk av den gudomliga nåden. Utan människors förtjänst eller medverkan har ju Gud återlöst oss. Han har utplånat vår syndaskuld. Han har gett oss liv och salighet. Ja, det har han vunnit för alla människor. Utan våra förtjänster eller medverkan har också den helige ande gjort så att vi tror på Kristus. Och så att vi alltid tror och fortsätter att tro på honom in till änden. Och sålunda har Gud börjat detta goda verk i oss. Och han ska också, enligt sitt ord, fullfölja det tills vi står frälsta i himmelen. Ingen kristen kan nu, eller lite senare, eller kanske i himmelen, säga att här står jag, men det är tack vare att jag höll ut och att jag till en del gjorde mig skickad för att bli bevarad. Ingen kristen kan i någon tidpunkt säga att det beror på honom att han har blivit bevarad och frälst. Han måste ge Gud hela äran. Det är Gud som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som det heliga har i ljuset, heter det. Kolosserbrevet 1:12. Om i något stadium vår frälsning berodde till en liten, liten del på något bidrag som vi måste göra, ja, då skulle den med ens bli oviss för oss alla. Eftersom ingen kunde vara viss om att hans personliga insats var tillräcklig för att säkra frälsningen. Människan kan inte bidra med någonting till sin omvändelse och slutliga frälsning, utan hon blir salig uteslutande genom den gudomliga nådens verkan, eller monergism, inte synergism, samverkan med oss, utan monergism. Av nåden är ni frälsta genom tro, och det är inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Efesierbrevet 2:8-9. Men hur kommer sig då att inte alla blir frälsta? Bibeln lär att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och eftersom Gud ensam kan frälsa syndaren, som vi har sagt, han ensam tänder tron, han ensam bevarar tron, han ensam gör oss slutliga saliga. Ja, då väcks ju frågan om han verkligen vill frälsa alla människor. Men svaret är klart och tydligt i skriften. Det vill han. Herren vill inte att någon ska förgås, utan att alla ska vända sig till bättring. 2 Petri 3:9. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. 1 Timoteus 2:4. Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag har ingen lust till den ogudaktige stöd, utan fast mer därtill att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Hesekiel 33:11. I det här sista citatet så bekräftar ju Gud sin allvarliga vilja att rädda människorna, att frälsa dem. Men ed, så sant jag lever, säger Herren. Och till och med de som slutligen går förlorade har ju Kristus köpt med sitt dyra blod, 2 Petri 2:1. Men inte bara det, utan han har också velat samla dem till sig, precis som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar, Matteus 23:37. Men alla blir ju inte saliga. Alla människor blir ju inte saliga. Det säger också Bibeln klart. Det är få i jämförelse med den stora, stora massan. Gå in genom den trånga porten, till vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många är det som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och få är det som finner den. Få är det som finner den. Matteus 7:13-14. Och i Matteus 25:46 står orden: dessa skall då gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Alla blir inte frälsta, alla blir inte saliga. Och i Matteus 22:14, många är kallade men få utvalda. Vi ser alltså av skriftens ord att det är fler som går förlorade än som blir saliga. Skälet till att många inte kommer till Kristus, fastän de är kallade, det ligger inte till någon del hos Gud, utan uteslutande hos människan. Till Jerusalem sa Kristus: hur ofta har jag inte velat församla dina barn som hönan församlar sina kycklingar under sina vingar, men ni har inte velat. Matteus 23:37. Och Stefanus sa till judarna: ni hårdnackade med oomskurna hjärtan och öron, ni står alltid emot den helige ande, ni lika väl som era fäder. Apostlagärningarna 7:51. Vad lär oss alltså skriften? Skriften lär tydligt och klart att den som går förlorad av eget fel. Och den som blir frälst uteslutande genom Guds nåd och kraft. Människan kan störta sig i olycka, men människan kan inte rädda sig undan sitt elände, befria sig ifrån olycka. Inför dessa klara ord från skriften ställs vi inför en tankemässig, förnuftsmässig svårighet. När vi tänker så får vi här ett problem. Enligt Bibeln så finns det ju ingen skillnad hos människorna som kan förklara varför somliga blir saliga och inte andra. Varför somliga kommer till tro och inte andra. De är alla enligt skriften lika oförtjänta av att bli omvända och frälsta. De är alla lika oförmögna att omvända sig själva. De är alla av naturen lika mycket andligt döda och fientliga mot Gud och lika mycket ovilliga att bli omvända. Vidare lär skriften att Gud, han är likadan mot dem alla. Det är inte någon skillnad i Guds hållning mot människorna så att han inte vill vara lika nådig mot alla. Men han vill lika allvarligt omvända och frälsa alla människor. Och det är ju endast han som kan göra det. Om en människa ska bli omvänd så måste Gud göra det. Och göra det helt gratis av nåd allena. Av dessa båda sanningar tycks ju följa för vårt förnuft att eftersom samma mäktiga Guds nåd verkar på alla som hör evangelium, ja då borde ju samma effekt uppstå. Antingen så att alla blir omvända eftersom Guds nåd är så stark och mäktig att den bryter ner den fientliga människans motstånd. Eller då så att ingen blir omvänd, eftersom Guds nåd då inte är tillräckligt stark för att bryta ner motståndet. Vi kan inte fatta hur det kan komma sig att en person blir omvänd men inte en annan. Ty om Guds nåd omvänder en person, ja, då ser vi inget skäl till varför den inte skulle göra detsamma med en annan. Och om Guds nåd endast omvänder den ene och sen inte kan omvända, inte omvänder den andre, ja då ser vi inget skäl till varför den endast kan omvända och har omvänt den första. Det är ju samma kraft som verkar under samma förhållanden. Ja, då väntar vi oss samma resultat. Nu vill förnuftet då lösa det här med antingen att det är inte samma kraft som verkar. Gud vill inte lika mycket frälsa alla. Det är kalvinismens väg. Eller då försöker man att lösa det med att säga, men människorna är inte likadana. Det är en del som förhåller sig bättre inför Guds kallande och omvändande nåd än andra, som gör mindre motstånd. Det är synergismens falska väg. Enligt skriften så är människans andliga tillstånd av naturen lika förskräckligt, lika illa hos precis alla människor. För omvändelsen är det ingen skillnad. Vidare enligt skriften så är den omvändande nåden lika allvarligt menad, lika verkande för alla. Men ändå blir resultatet olika. somliga blir omvända, andra inte. När förnuftet stöter på en svårighet så vill det sällan ta sina tankebyggnader och slutsatser till fånga under Kristi lydnad. Men det skulle det göra, enligt Guds ord. Men när man inte vill göra det, då kommer man med falska lösningar på den här svårigheten. Och vi har redan nämnt synergismens falska lösning, nämligen att den vill förklara det olika resultatet med en skillnad hos människorna. Och då kan man uttrycka denna skillnad på ett grövre eller finare sätt. Man kan säga att somliga människor, de förbereder sig bättre gentemot nåden, eller de bidrar till en del till sin omvändelse, eller de gör mindre motstånd. De samverkar i varje fall lite mer med den helige ande, anpassar sig lite bättre till hans verk, gör åtminstone lite grann mindre motstånd än de andra som inte blir omvända. Och det är därför som just de har blivit omvända. Alltså beror omvändelsen i deras fall på först och främst Guds nåd och Guds kraft, men också på att de har låtit sig dragas. De har hjälpt till i varje fall lite mer än de andra. Kalvinismens falska lösning, den går istället ut på att skillnaden finns hos Gud. Den vill förklara det olika resultatet med att Gud förhåller sig olika mot olika människor. Gud vill inte lika allvarligt omvända alla och frälsa alla. Nej, han har redan av evighet bestämt att gå förbi vissa. Han har redan av evighet bestämt att vissa skall till den eviga döden. Så lärs det i till exempel den Westminster Confession. Ja, vad leder nu dessa falska lösningar till, både kalvinismen och synergismens lösningar? Jo, att frälsningen blir oviss för den enskilde. Synergisten måste fråga sig om han har samverkat tillräckligt med den helige ande. Kalvinisten, han måste fråga sig om han verkligen är med bland dem som Gud allvarligt vill omvända och bevara. Jag upprepar, Bibeln förnekar både att det finns en skillnad hos den oomvända, bland de oomvända människorna, i deras förhållande gentemot Gud, och vidare att det skulle finnas en skillnad i Guds nådiga vilja mot människorna. Skriften lär att Gud vill omvända alla människor, vill frälsa alla människor, och vidare att det är helt och hållet den helige andes verk när en människa blir omvänd och salig. Men skriften lär också att om någon förblir oomvänd, ja, då är det helt och hållet hans eget fel. Och längre än så ska vi inte försöka komma med hjälp av vårt förnuft. Vi måste ta våra tankebyggnader till fånga under Kristi lydnad, andra Korintherbrevet 10:5, och böja oss i ödmjukhet och i ödmjuk beundran för vår Guds överlägsna visdom, så som aposteln Paulus gjorde när han säger: o, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Och eftersom jag har några minuter kvar och ska försöka hinna med nästa avsnitt under nästa föredrag, så ska jag börja lite smått på det, nämligen säga något om utkårelsen av nåd. Ja, men hör hit till det här ämnet, att tala om utkårelsen. Ja, visst gör du det. Det är ju genom den heliga andes verk som människan förs till Kristus, och genom tron på Kristus till salighet.
Och detta den helige andes verk, det är ju bara ett förverkligande av Guds eviga beslut, Guds eviga plan. Det är därför som vi i detta sammanhang bör också ta upp skriftens lära om den eviga utkårelsen av Guds barn. Vi läser i bekännelseskrifterna från Konkordeformen artikel 11. Guds eviga utkårelse eller predestination, det vill säga Guds förutbestämmelse till salighet, den gäller icke samtidigt goda och onda utan endast Guds barn. Sidan 658. Men observera, och det är inte alla som gör det, att det finns ingen negativ motsvarighet till läran om en evig predestination till salighet, nämligen att det också finns en predestination till fördömelse. Det är förnuftets falska slutsats, och det är den klassiska kalvinismens lära, att det också finns en predestination till fördömelse. Men det är falskt. Alla de som går till fördömelsen, alla de som inte blir omvända, har sig själva att skylla. Det beror inte på att Gud har velat gå förbi dem och har av evighet predestinerat dem till fördömelse. Låt oss säga följande som en allmän inledning till det här ämnet, utkårelsen av nåd. Vi vet att innan en person börjar bygga ett hus, det är lätt för oss att förstå det här som nyligen har tänkt på att bygga hus och håller på att bygga ut Biblikum. Innan en person börjar bygga ett hus så har han i sina tankar föresatsen att bygga och en plan som han tänker bygga efter. Och även om vi inte har någon förhandsinformation om hans föresats och hans plan, så lär vi känna dem när byggnadsarbetena börjar och fortskrider. Till mannen bygger efter vad han har tänkt ut och planerat. Och vi drar också den slutsatsen att han kommer att fortsätta bygget tills hans föresats har förverkligats. På samma sätt kan vi se på den helige andes verk. Vi ser det hos andra och vi erfar det också hos oss själva. Nämligen att den helige ande har kallat oss genom evangelium, att han har verkat tron i våra hjärtan, att han har förklarat oss rättfärdiga för Kristi skull alena, att han helgar oss och bevarar oss i denna tro. Vad är det för någonting? Detta är andliga välsignelser. Andliga välsignelser som den helige ande ger oss under vårt jordliv och som vi har fått kunskap om. Och bakom den helige andes verk, så som det uppenbarar sig i våra liv, står Guds eviga uppsåt och plan. Den helige andes hela verk är ett fullgörande och ett förverkligande av Guds föresats alltifrån evighet före världens grundläggning. Kort uttryckt kan därför läran om predestinationen sägas innebära följande. Det som Gud har gjort, det han gör och alltjämt kommer att göra för oss under vårt jordliv, för att föra oss till tron på Kristus och bevara oss i denna tro till evig salighet, är inte en fråga om tillfälligheter. Inte heller är det en följd av någon personlig förtjänst eller värdighet eller ett bättre gudsförhållande som Gud har förutsett hos somliga människor. Nej, Gud har av evighet beslutat och planerat det. Och av nåd för Kristi skull har han utvalt oss och predestinerat oss till salighet före världens grundläggning. Detta vet vi inte i förväg. Vi har inte fått förhandsinformation om att vara utkårad. Men när vi har fått mottaga de andliga välsignelserna, ja då vet vi vad det beror på. Precis som vi när vi ser byggherrens arbete kan dra slutsatser om att han har haft ett uppsåt och en plan innan han har börjat bygga.
Mer hinner vi inte säga ikväll i detta ämne, utan vi ska nästa gång fortsätta med utkårelsen och gå in på Bibelns bevis i denna fråga.